Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser.
Hösten 2015 ställdes den svenska migrationsrätten på sin allra yttersta spets då 160 000 personer sökt asyl i Sverige. Sedan dess har det hänt väldigt mycket på väldigt kort tid, både när det gäller lagstiftning och den operativa tillämpningen. Idag ställer vi oss frågan, hur mår egentligen den svenska migrationsrätten? Ja, välkomna till veckans juridik. Välkomna också gästerna. Det är Fredrik Beijer, du är rättschef vid Migrationsverket. Magnus Åhammar, rådman vid Migrationsdomstolen i Stockholm och Förvaltningsdomstolen i Stockholm. Karin Gyllenring, du är advokat vid Asylbyrån. Och Patrik Engström, sektionschef vid Nationella operativa avdelningens gränspolis. Så heter det. Välkomna. Om vi börjar med frågan om hur den svenska migrationsrätten mår, hur ser det ut och vilka problem finns? Fredrik Beijer, varsågod.
Ja, alltså jag tycker nog efter förhållandena så mår den ganska bra. Den lever och mår bra, ska jag säga. De problem vi har haft har ju handlat väldigt mycket om handläggningstider. Vi hade ju innan 2015 kommit ner i ett scenario där vi faktiskt hade väldigt korta handläggningstider, vilket är en viktig del av asyl- och migrationsrätten, att kunna avgöra ärendena ganska snabbt. Det har ju tyvärr, med tanke på alla asylsökare som har kommit, vi har väldigt långa handläggningstider, så det är vårt största problem. Annars tycker jag att trots all ny lagstiftning, trots att den har gått ganska snabbt igenom, så ser jag idag, och trots att vi har vuxit, vilket är ett problem, att styra en myndighet med så många tjänstemän, så ser jag ett engagemang och en kunskap i samhället idag om migrationsrätten som jag inte såg för ett par år sedan. Så det pratas mycket om migrationsrätt. Advokater och offentliga biträden upplever jag har taggat upp sig. Och det ställs stora krav på oss idag. Det har det alltid gjort, men vi är väldigt mycket mer i fokus. Ännu mer i fokus idag än vi kanske var för 5-6 år sedan. Och det är nog sunt. Det här är en stor samhällsfråga. Så att jag tycker egentligen att migrationsrätten mår förhållandevis bra.
Magnus Åhammar.
Jag instämmer i mycket av det som sades. Att för oss handlade det väldigt mycket om att planera arbetet och att hålla omloppstider. Vi vill ju ha prognoser från Migrationsverket som så att säga visar vilken mängd arbete har vi framför oss. Och vi får resurser som vi behöver. Vi har från Domstolsverkets förstärkningsstyrka. Och vi ser ju att det är oerhört viktigt med den här tidsaspekten i de här målen. Framförallt naturligtvis för de utlänningar, de klagande, att det är väldigt viktigt ur deras synpunkt att det tar kort tid. Och också ur ett samhällsperspektiv att det tar kort tid. Så att dagsbilden från Migrationsdomstolen är att vi är måna om omloppstider och vi försöker att planera arbetet utifrån de stora mängder ärenden som finns hos Migrationsverket.
Mm. Karin Gyllenring.
Jag delar väl inte riktigt den uppfattningen om vi pratar om hur asylrätten mår. Vad är asylrätten? Det handlar ju egentligen om den asylsökande människan. Och som jag ser det, de jag möter i mitt jobb mår inte bra. Det handlar väldigt mycket om den här snabba lagstiftningen som har kommit till. Det är väldigt mycket oro vad som egentligen gäller. Vi har ju utlänningslagen i botten. Sen har vi lagt till en tillfällig begränsningslag som vi tillämpar parallellt. Dessutom har vi en så kallad gymnasielag som vi också parallellt ska tillämpa. Och det här är väldigt snårig lagstiftning. Och det är väldigt få klienter som egentligen förstår vad som händer juridiskt. Och det här blir min roll som offentlig biträde att förklara och att vägleda. Och mår man inte bra i det här sammanhanget så kan det vara väldigt svårt att ta till sig och så vidare. Jag tycker också att det är en väldigt spretig praxis på området i och med att lagstiftningen har varit väldigt snabb. så blir ju praxis än viktigare för oss praktiker för att veta hur vi ska hantera lagstiftningen. Och med en spretig praxis så blir det väldigt svårt att veta exakt vilka råd vi ska ge våra klienter.
Patrik Engström, det är du som och dina kollegor som ska råda bot på de här sakerna rent operativt. Hur ser ni på det från polisens sida? Hur fungerar migrationsrätten idag?
En blandad bild skulle jag säga. Jag håller delvis med Fredrik. Jag tycker att givet förutsättningarna med de snabba lagändringar som har varit och ganska omfattande lagändringar som har varit och den spretighet som finns i praxis, för vi ser ju också till praxis när vi ska bedriva vårt arbete, så tycker jag ändå att vi som myndighet förmår att hantera uppdraget. Jag ser också att det finns en mycket, mycket bredare och djupare kunskap hos större delar av samhället när det gäller de här frågorna. Jag upplever en rejält ökad kvalitet i hur media rapporterar om de här frågorna. Jag upplever en mycket högre kompetensnivå hos många av de biträden som vi kommer i kontakt med. Men det finns svåra utmaningar och en av utmaningarna för oss som polismyndighet och som verkställare av delar av det här uppdraget, det är att en del av de här förändringarna kommer oerhört snabbt och kommer ifrån EU-rätten. När det gäller till exempel en uppgift som den återinföra gränskontrollen, som är en uppgift för polismyndigheten, så styrs den i mycket stor utsträckning av EU-rätten. Och en EU-rätt som hittills har varit ganska statisk, men där det nu sker snabba förändringar. Det är förändringar som påverkar oss. Jag ser också en ganska tydlig, i samhällsdiskussionen, en tydlig sammanblandning kanske av de migrationsrättsliga frågorna och de rena säkerhetsfrågor, där man upplever migrationen som ett säkerhetshot eller som ett terrorhot. Och här är det kanske viktigt att komma ihåg att av 163 000 asylsökande 2015 så är en mycket, mycket liten bråkdel personer som på något sätt utgör en fara. Men i diskussionen så får det här stundtals väldigt stora proportioner och det påverkar oss också.
Magnus Åhammar, både du och Fredrik Beijer här säger att ni pekar väldigt tydligt på de stora volymerna och att detta måste kunna hanteras. Så det är nästan snarare en operativt flöde som ska funka. Om vi tittar på det här ur ett rättssäkerhetsperspektiv och om du ur domarperspektiv. Mm.
Ja, så då skulle jag säga att kvaliteten på utredningen hos Migrationsverket är A och O. Den här reformen så att säga med migrationsdomstolar har skjutit ner tyngdpunkten i beslutsfattandet till Migrationsverket. Migrationsverket måste utreda barn, de måste utreda människor med kanske trauman, de måste utreda människor som kanske ska uteslutas, som kanske är säkerhetsrisker. Utredningskraven på Migrationsverket är väldigt stora. Och från min synpunkt så att det nu framförs att det har tagit längre tid, med tanke på den volymen, så är det då ur ett rättssäkerhetsperspektiv oerhört viktigt att inte Migrationsverket dunkar igenom sina beslut, utan att det ska hålla, och det måste vara en hållbar utredning. Så att det är...
Vi går till Fredrik Beijer på den frågan. Du pratar också väldigt mycket volymer. Vad säger du om effekterna på detta när det gäller rättssäkerhet?
Ja, så det är en utmaning, har varit en utmaning, och vi ska ju balansera mellan statens intresse både att ha en rättssäker prövning men också ha en förståelse för de kostnader som vår asylprövning och hela handläggningen av asylärendet, boendesidan och allting, vad det är, vilka utgifter som staten har. Så att det ställs ju krav på oss också att avgöra ärenden inom en viss tid, och det är också för sökandens skull viktigt att avgöra ärenden så fort som möjligt. Sett till utmaningen så får jag säga, vi har ju vuxit, vi har tredubblats. Det har inte varit svårt för oss att få medel från regeringen. Statsmakten har förstått det, liksom man har förstått domstolarnas utmaning. Men att rekrytera så många människor och att sätta dem in i ett så pass komplext arbete som asylprövning är, där man ska förstå individen, man ska förstå de olika juridiska delarna, allt ifrån exklusion till att förstå särskilt utsatta grupper, till att också förstå situationen i ett antal länder. Vi prövar ju egentligen alla världens länder som asylländer i olika sammanhang, även om vissa är fler. Det är ju förstås en jätteutmaning. Jag tycker, och när vi tittar på våra egna kvalitetsuppföljningar, för vi följer inte bara ändringar i domstol, utan vi tittar just på hur har vi jobbat med utredningar och så vidare, så ser vi att det finns många saker vi kan göra bättre. Vilket många uppfattar som att vi tycker att vi är dåliga. Nej, det tycker vi inte, men vi ser att det är klart att det finns förbättringspotential och det jobbar vi på. Så att jag skulle säga, vi har klarat det här bättre än något annat land har gjort egentligen. Vi ska vara nöjda med det vi har gjort, men självklart kan vi göra det ännu bättre. Där håller jag med, det finns fortfarande saker som brister. Men sett utifrån förutsättningarna så tycker jag nog att ja, det här gick faktiskt ganska bra.
Karin Gyllenring lyfter ju frågan här om att det på många områden spretar, att rättspraxis och era beslut inte är konsistenta och inte har en enhetlighet. Vad säger du om det?
Nej, så man ska komma ihåg att det är tusentals beslutsfattare som varje dag fattar beslut i olika ärenden. Man är alltid två personer om beslutet, men det är klart att man fattar beslut. Och det kan uppfattas som att det ibland spretar, men det kan också bero på att individerna har olika skäl. Och att länderna är olika sinsemellan. Afghanistan, Irak, Syrien, det är komplexa länder där det händer saker under tiden. Det här är jättesvåra frågor. Men det är klart att, och man måste också förstå att ytterst är det ju bedömningar som görs. Det är bevisvärderingar och bedömningar, och det svåraste av allt är en framåtsyftande riskbedömning. Du ska alltså som beslutsfattare tänka, sätta in individen då framför dig i framtiden i ett annat land och sen göra en bedömning av vilken risk den här personen löper. Det är inte konstigt att det kan uppstå. Det finns många felkällor på vägen till ett sådant beslut. Så det är klart att det kommer alltid att finnas uppfattningar om att det spretar, men det, jag tycker nog ändå att vi ska vara nöjda med vad vi har uppnått så här långt.
Advokaten Gyllenring på den frågan, vad har du att säga?
Jag vill gärna knyta an till det. Fredrik Beijer nämner exklusion till exempel. Det handlar ju om en person som egentligen har bedömts ha rätt till internationellt skydd, men har begått brott mot mänskligheten och exkluderas därav från det här skyddet. Och det här har ju blivit en allt mer viktig fråga, precis som Patrik nämner också, det här med säkerheten i landet och så vidare. Och där är det ju en stor utmaning för migrationssäkerhetspersonal att nu som handläggare utreda exklusionsfrågor. Och här ser jag att det spretar i beslut, och det är ju oerhört viktigt att den här utredningen görs noggrant och att det blir en rättssäker bedömning. Och där vill jag peka på båda aspekterna. Dels att en person som har begått brott mot mänskligheten bör så att säga fällas och stå sitt straff och så vidare. Men också att vi inte får exkludera människor som inte har begått sådana här brott. Och jag menar på att det kanske inte är en uppgift för Migrationsverket och förvaltningsdomstolen att göra såna här bedömningar. Vi kanske ska lämna över det till allmän domstol som egentligen har en större vana att utreda brott.
Magnus Åhammar, vad säger du om det?
Det är klart att det finns en koppling mellan om det här är brottsligt i någon mening kontra hur ska bedömningen göras när det gäller uteslutande grunder. Jag skulle väl säga att det är fullt möjligt för migrationsdomstolarna och Migrationsverket att göra de här bedömningarna. Men alltså, jag håller med om att det är en fin gränsdragning emellan. Men alltså, om man ska utesluta, så det behöver ju inte vara någon som har begått brott uppsåtligt, utan det räcker ju med att man med vetskap om vad den här organisationen som man eventuellt tillhör, vad de har sysslat med, att man själv kan ju ha intagit en väldigt passiv roll, men bara själva att man har varit med i det sammanhanget och inte dragit sig ur en sån gruppering till exempel, det medför att man kan exkluderas från skydd.
Tillbaka till grundfrågan lite, Magnus Åhammar, den här om förutsägbarheten och enhetligheten i rättslämpningen. Ni är fyra migrationsdomstolar idag, ni har en migrationsöverdomstol. Är det lika förutsägbart och konsistent som det är i till exempel rättslämningen inom brottmål?
Jag tror att praxisbildningen som Migrationsöverdomstolen står för, den egentligen har byggt på utlänningsnämndens praxis. Jag tycker att praxisbildningen fungerar. Sen att det är en snårig lagstiftning, det kan man hålla med om att det är mycket. Det är inte helt enkelt att det är rättighetsbaserade frågor som prövas i domstolen. Det har många fakultativa inslag som du beskriver. Det är många små stationer på vägen till ett rättsfaktum och på vägen till en rättsföljd. Man måste ha respekt för alla rättsområden. Det här rättsområdet innehåller i sig svårigheter. Alltså det är saker som har hänt i utlandet. Det är, vem är den här personen när det är fråga om ID? Vilket land hör han hemma i? Och den här framåtsyftande bedömningen, det innehåller alltså inbyggda svårigheter som utmärker sig mot många andra rättsområden.
När det här sen hamnar hos er på ert bord, Patrik Engström, ser du några problem i tillämpningen av de beslut som fattas när det gäller till exempel verkställighet, förvarstagande och allt vad det nu kan vara? Berätta.
Dels så finns det naturligtvis rena resursproblem, det gör det. Migrationsverket har problem med förvarskapaciteten till exempel. Och har fått ett uppdrag att utöka förvarskapaciteten. För oss är det naturligtvis ett resursproblem att vi har 20 000 ärenden i balans med ungefär 17 000 avvikna människor, personer som vi ska eftersöka. Men det volymproblem, det som är ett problem, det är väl kanske då att i och med det stora inflödet av sökanden så kan vi se att inledande identitetsutredningar och lite det som Magnus är inne på, identitetsfastställelse till exempel, sånt som i ett verkställighetsskede blir väldigt viktigt, att det brister. Vi får ärenden för verkställighet där personens identitet inte är fastställd. Och i vissa fall där nationaliteten inte är fastställd, i vart fall inte enligt det land som personen ska verkställas till. Och det är naturligtvis en stor svårighet. Det är en svårighet också att vi får ärenden till oss väldigt sent. Nästan 80% av de ärenden som vi får är avvikna när de överlämnas till oss. Vilket betyder då ett antal tusen personer per år som läggs in i efterlysningssystem. Många av dem kan ha lämnat Sverige. De har begett sig någon annanstans. Men en stor andel av dem finns förmodligen kvar. Och det är ju någonting som vi, Polismyndigheten, ser i vår andra verksamhet, i vår yttre verksamhet, i ingripande verksamheten, i utredningsverksamheten. Att vi stöter på människor som lever i det som ibland kallas för skuggsamhället. Mm. Och där ser jag en ganska kraftig koppling mellan just problemen i den migrationsrättsliga tillämpningen och upplevelsen av brott och otrygghet i samhället stort.
Fredrik Beijer, politikerna har ju skjutit ner en väldigt stor del av de här frågorna på juridiken och det hamnar på dina axlar. Får du och Migrationsverket klä skott ibland för sånt som kanske i den här lite svulstiga debatten borde hamna på en politisk nivå?
Ja, nej. Alltså man kan ju fundera på vad som ska ligga var. Jag tycker också det har blivit bättre. Däremot så klär vi ju skott väldigt mycket för olika internationella konventioner och internationell lagstiftning. Det här är en rättighetsbaserat regelverk i mångt och mycket. Och jag tror kunskapen ute i samhället, även om den har ökat, så är den fortfarande inte så stor i de här delarna. Det är ju egentligen ganska lite frågor som våra politiker kan påverka eftersom man har skrivit på Genève-konventionen, man är bunden av Europakonventionen och man är bunden av de europeiska reglerna. Jag tror att 2005 i NIPO-reformen så handlade det mycket om att göra det till juridiska beslut och det har ju nog gjort, det har blivit en stabilare politisk miljö. Man kommer ihåg innan dess så avgick ju ministrarna i de här frågorna väldigt tätt och det, så har det inte varit sedan dess och det är ju bra. Sen har det kanske blivit jobbigare för oss. Precis som Magnus var inne på så har man förskjutit tyngdpunkten väldigt mycket till första instans. Om det är rätt eller fel kan man diskutera, men det är klart att det har påverkat vår vardag. Ibland kan jag känna, hur hamnar den här frågan på mina axlar? Det måste jag erkänna.
Som jurist.
Så är det ju.
Karin Gyllenring, hur upplever du den här frågan om vi tar till exempel ett sånt påstående som särskilt ömmande omständigheter? Är det någonting som juridiskt kan tillämpas med precision? Berätta.
Ja, intressant fråga. Jag har ju försökt åberopa den tillfälliga lagens 18 § till exempel. Det är ju en av de få möjligheter idag till att få permanent uppehållstillstånd. Och jag tror att paragrafen lite är skriven med de apatiska barnen i åtanke. Men ännu har jag inte sett något beslut där. Jag har fått gehör för just 18 paragrafen. Den är väldigt sällsynt att man använder den i ett beslut både hos Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Särskilt ömmande omständigheter, ja, det har ju gjort att vi jobbar allt mer gentemot Europa-praxis och internationella konventioner. Och där får vi ju stort gehör när vi åberopar de artiklarna.
När man i domstol, Magnus Åhammar, ska tillämpa den typen av lite luddigare paragrafer, hur gör man? Förutom att man tittar på praxis?
Ja, jag skulle landa i praxis i slutändan. Det gäller att göra så mycket juridik av humanitära skäl i olika former som möjligt. Att finna ledning i praxis, annars blir det helt omöjligt. Och med den här tillfälliga begränsningslagen så är vi just inne mer på om det strider mot konventionsåtaganden. Och då kan vi hitta praxis från Europapraxis, så att säga.
Men när det gäller till exempel verkställighet av utvisningsbeslut och så där, som också hamnar på ert bord, där har Migrationsverket en något lägre grad av hit rate, eller de får i ungefär 10% av fallen på fingrarna utav er där. Hur avgör ni dem?
Jag har ingen riktig uppfattning om det är så att det är mera bifallsfrekvens i de fallen, vad det skulle kunna bero på. Det är det svårt att svara.
Fredrik Beijer, vad tror du? Ni har 5% ungefär när det gäller de klassiska frågorna om beslut om asyl som ändras i migrationsdomstolarna. Ungefär närmare dubbelt så mycket när det gäller just verkställighet om huruvida personen sen kan utvisas eller inte.
Alltså en kvalificerad gissning är att en del frågor handlar ju faktiskt om exponering. Och om man exponeras i media och så vidare, så ökar riskerna om ett återvändande. Vilket jag tror kan påverka. En del av de här fallen är exponerade i media och då ökar risken för individen. Och då måste man bevilja. Det är ju så. Sen ska man komma ihåg också att det kan vara extremt komplexa frågor bevismässigt. Det handlar ofta om konvertering till annan religion som kan dyka upp väldigt sent. Och de här frågorna är väldigt svårbedömda, och ju mer svårbedömt ju större risk för ändring i domstol. Så att jag tror det har att göra med svårighetsgraden på frågorna egentligen. 10% är ändå inte särskilt mycket, kan jag säga.
Patrik Engström, det är skillnad på moral och juridik, men får ni fall på ett bord där man kanske som person inte skulle tycka att det här var särskilt trevligt att genomföra, men man som polis måste göra det?
Hela tiden. Men det ligger i yrkesrollen. Vare sig man arbetar med verkställighetsfrågor eller vilken annan polisverksamhet som helst. Det är klart att biträda socialtjänsten i ett LVU-ärende och bära gråtande barn från gråtande föräldrar, det sliter i hjärtat. Mm. En del av de ärenden som vi verkställer sliter i hjärtat. Mina medarbetare som arbetar med det här, de sliter hårt. Men vår målsättning är att verkställa myndighets- och domstolsbeslut med absolut maximal humanitet, med minimal användning av tvång. Vi är proffs på att inte behöva använda tvång. Det är vårt uppdrag. Men vi är också proffs på att använda tvång när det behövs. För det är en rättssäkerhetsfråga. Det kan aldrig vara så att den som i vilket fall som helst gör mest motstånd kan undandra sig effekten av ett domstols- eller myndighetsbeslut.
Hur ser du och framförallt dina klienter på det här, Karin Gyllering, den senare fasen av migrationsprocessen, det vill säga när det är dags att åka ut om man inte har fått ett bifall?
Det stora problemet som jag ser det, som jag i min roll är ålagd att lösa, det är ju när det blir väldigt ingripande tvångsåtgärder, min klient familjefar låses in, får inte träffa sina barn, barnet kanske ligger på sjukhus och så vidare. Det tas väldigt snabba förvarsbeslut idag. De är väl inte alltid så genomarbetade, och absolut, mina klienter kommer ut. Men det tar 3 dygn innan jag kopplas in. Och då har den här pappan suttit i 3 dygn på en förvarsenhet i Märsta i väntan och få hjälp, så att säga. Man måste vara väldigt försiktig när man tar sådana här beslut. Och det är ju direktiv uppifrån att man ska utöka antalet förvarsplatser. Och det ser man på förvaret i Märsta, att man försöker bygga om varenda skrymsle till att kunna ta in människor. Så Ja, jag jobbar ju med problemlösning från mina klienters sida, och det handlar ju om att hjälpa dem att komma ifrån de problemen. Så.
Vi ser ju ibland, Fredrik Beijer, att det kommer ett beslut som är fattat utav er, och sen så blir det uppmärksamhet i media kring det, och sen så fattar man ett nytt beslut som går i annan riktning. Hur kan det komma sig?
Ja, det är just den att medieexponering i sig är en faktor i de här sammanhangen. Det kan ju vara så att man får en tillskriven, även om vi har bedömt att den politiska uppfattningen, den religiösa uppfattningen eller den sexuella läggningen egentligen inte är bevisad tillräckligt mycket, man har inte gjort sannolikt, så kan ju man av hemlandet plötsligt, om det här exponeras, anses ha, man får i alla fall en tillskriven uppfattning om att man har sin en viss läggning eller en viss politisk uppfattning. Och det ser vi ofta att ja, i det här läget nu så har ju situationen blivit känd i hemlandet. Och då finns ju riskerna. Vi gör ju den framåtsyftande riskbedömningen hela tiden. Och den kan ju påverkas av sådana här situationer.
Så med att medieexponeringen i sig blir en del som går in i den rättsliga bedömningen. Men hur tror du att det här påverkar förtroendet för migrationsrätten i stort hos allmänheten? Att ena dagen är det nej och nästa dag är det ja, därför att Expressen skrev.
Det finns ju en risk att man tror att det är tidningsartikeln som har påverkat oss i sig. Men den har haft en indirekt effekt. Va? Och vi som jobbar med det här, jag tror alla som förstår regelverket och just den här blicken in i framtiden och förstår hur länderna man ska återvända till agerar och tänker, och att man, det här handlar om att man ska göra sannolikt, det är ett ganska lågt beviskrav som ska uppställas. Jag tror att där är det inga problem, men jag tror att det finns en bild av att vi ändrar oss för att media vill det, men så är det inte, utan vi ändrar oss för att risken ökar.
Magnus Ohammar, vad tror du om förtroendet hos allmänheten för migrationsrätten utifrån den mediebild som ges?
Jag hoppas ju att förtroendet är gott utifrån. Men jag håller ju helt med om, är det så till, alltså för att dra ett drastiskt exempel, att det publiceras namn och bild och uppgifter kring de här frågorna om konvertering eller sexuell läggning. Det går ju inte att bortse från, utan det blir ju fakta i ett nytt bedömningsunderlag. Sen tänkte jag bara säga någonting om det här med återvändande och verkställighet, att det är ett ganska speciellt område. Det är ju självklart på något sätt att om man söker ett tillstånd så kan utfallet bli att man får ett avslag. Men i just de här frågorna så är det ju mänskliga aspekter. Alltså samhället och rättsstaten kan ju inte låta bli att verkställa. Men man har ju full förståelse för svårigheterna och att för den enskilde invandraren så att säga, eller utlänningen som har satsat energi och år av sitt liv och pengar och som så att säga ska verkställas härifrån. Att det är en grannlaga fråga, men att den måste lösas.
Mm. Patrik Engels. Jag ska bara ansluta till det faktiskt. För, det här är en av våra stora uppgifter, är verkställighet av beslut om utvisning. Mm. Och om man tittar på den faktiska tvångsmedelsanvändningen som vi använder och där vi dokumenterar användning av tvångsmedel, så är det oerhört få ärenden. Det är extremt få ärenden där vi faktiskt använder tvångsmedel. De flesta av våra verkställigheter sker med egen utresa. Att vi kör återvändaren till en flygplats och de flyger själva. Det är ungefär 2/3. En tredjedel av våra ärenden sker som verkställighet med eskorterande personal. Och i den tredjedelen så är det mindre än 10% av fallen där vi använder någon form av tvångsmedel.
I vilken omfattning får ni använda tvångsmedel om det inte finns ett beslut om förvarstagande?
Ja, vi får ju inte använda tvångsmedel enligt ett JO-beslut nu då. Får vi ju inte använda tvångsmedel om det inte finns ett förvarsbeslut. Nej. I verkställighetsärendet. När vi sedan har klivit ombord på ett plan, och det här blir finlirigt i juridik. När vi sedan har klivit ombord på ett flygplan och dörren har stängts, så är det inte längre vare sig utlänningslagen eller polislagen som reglerar tvångsmedelsanvändningen, utan det är flygsäkerhetslagen. Det är kaptenen på planet som är ansvarig och som delegerar rätten att använda tvångsmedel till den av mina kollegor som är eskortledare.
Mycket kort avslutande fråga, laget runt. Hur ser framtiden ut? Vad händer med migrationsrätten inom ett par års sikt?
Alltså jag skulle gärna säga att man tittade över utlänningslagen, för den börjar igen bli ett lappverk. Man har lappat och lagat och sådär, så jag skulle vilja ha ett tydligare, enklare regelverk att tillämpa. Ja. I övrigt så tror jag att vi kommer att landa mer i, om man ska säga, ett normalläge. Det är väl det vi hoppas på. Vad som är normalt i vår verksamhet, det kan man diskutera. Men en bättre situation där vi har kortare handläggningstider och förhoppningsvis en mer enklare lag att tillämpa.
Magnus Ohammar.
Jag tror att vi inom domstolarna kommer ha gott om sysselsättning med de här målen under ett antal år framöver, och jag skulle också gärna se en mer noggrann genomgång, översyn av utlänningslagen.
Karin Gyllenring?
Ja, nej, men det instämmer jag verkligen i, och jag tror väl att jag som asyladvokat kommer att träffa fler miljöflyktingar framöver. Allting tyder på det. Enligt UNHCR så är det sådana stora prognoser, och vi har precis tagit bort övrigt skyddsbehövande som innefattade miljöflyktingar. Vi bör kanske lagstifta om det igen.
Patrik Engström, svensk polis, får sista ordet i det här programmet. Hur ser framtiden ut och vad önskar du dig?
Precis som Fredrik och Magnus så skulle jag också önska mig en översyn av utlänningslagen. Det är kanske en fåfäng förhoppning, men jag tror också att den politiska utvecklingen både i Sverige och i Europa kommer att påverka väldigt mycket hur regelverken för oss kommer att se ut framöver.
Tack för att ni tittade på veckans juridik. Tack panelen för att ni kom hit.
Tack så mycket.
Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser.